Karin.
Hej Petra.
Vi är lite småtrötta idag, eller hur?
Ja, men på något sätt så har det här stora årshjulet rullat in i 2024. Jag tycker det känns.
Känner du dig mosad under det stora hjulet? Innan det ens har börjat?
Mosad innan det ens har börjat? Åh! Och du då Petra, känner du dig krossad av tyngden?
Tyngden av 2024.
Innan jag kan inte ens börjat.
Nej, men jag känner att det är lite som The Fool, tarotlekskortet. Att det är som att vi står på en kant, vi människor. Och det är så mycket underligt som händer med alla de här hemska krigen i världen. Ukraina, Israel, Hamas. Och den här galningen Trump som vi pratar om, du vet. Det känns vad som helst kan hända. Jag hoppas att det är en vändpunkt. Var det du som sa det? Det är som ett val vi måste göra.
Ja, så tycker jag det känns. Det känns som att men nu måste världen snart välja lite olika vägar här. Mm. Och jag tror att världen kommer göra det också. Men motvilligt. För när det är sådana här ruggugliga tider så vill vi ju egentligen sätta på ett gammalt Friends-avsnitt eller gå och lyssna på någon härlig musikal som mänsklighet och glömma det. Men det känns inte som det kommer gå den här gången, utan vi måste så här masa oss fram och skapa en förändring, lösa kriserna med klimatet och de här fruktansvärda konflikterna. Förresten, det du sa om tarottleken nu, jag tänkte för de som inte är kanske så intresserade av tarott då, så måste vi beskriva The Fool. Det är alltså en person som har en energin i personen känns väldigt ungdomlig. Och personen har med sig en kappsäck. Nu pratar jag om Rider-Waite-leken i tarott. Och håller på att ta ett steg glatt och pikt rätt ut över ett stup. Och en hund håller på och biter personen i benet. Och det ignorerar den. Och himlen är blå. Och det är första kortet i Major Arcana i en tarottlek. Det är på något sätt den personen som vi alla är när vi börjar ett nytt projekt eller en ny livsresa. Vi kastar oss ut utan att veta hur det kommer gå. Och med det sagt så kör vi väl igång nu.
Det gör vi.
Men Petra, du håller ju på med ett projekt nu som väl startade i början på 2024, stämmer det?
Nu vet jag inte riktigt vad du menar faktiskt.
Ja, men jag menar GV.
Ah, The Good Wife Project.
Ja, precis.
Men då kan jag tala om att det gör jag inte under 2024.
Aha.
Men för er som inte har hört talas om detta otroligt intressanta projekt som jag har hittat på alldeles själv, så kan jag berätta bakgrunden. Att jag upplever mig själv som en väldigt dålig partner. Jag sjunker in i mig själv, glömmer bort Martin som jag lever med och pratar oavbrutet om våra projekt. Som jag då har med er, Karin och Björn, och med andra människor. Mal och han kanske känner sig lite utanför i vår relation, tänker jag. Och då kom jag på för några år sedan, The Good Wife Project. Och det går helt enkelt ut på att man är en väldigt bra partner under en begränsad tid. En slags överkompensation. Men första gången jag gjorde The Good Wife Project, då talade jag inte om det, utan då var det mer en egen mental inställning. Man bejakar sin partner, hittar på roliga grejer, ställer frågor, äter det partnern vill äta. Liksom man är otroligt lyhörd. Och det blir en slags övning i underkastelse som jag tycker är intressant. Sen för några år sedan så genomförde jag det mer organiserat. Och då skrev jag dagbok på sociala medier så andra människor gick med i denna folkrörelse.
Får jag bara ställa en fråga medan jag har det i huvudet? Mm. När du gjorde det här projektet och bara du visste om det och inte din partner, vad fick du för upplevde du projektet som lyckat och varför inte?
Ja, men jag tyckte det var lyckat, men jag tycker det är ännu mer lyckat nu när han vet att det ska bli Good Wife.
För att då hade han inte en så här glad förväntan.
Nej, exakt. Förväntan.
Och han kanske tog det för givet lite grann att självklart ska hon lyssna på vad jag säger och självklart ska vi äta kålpudding.
Ja, nej men han tyckte jag var väldigt snäll och sen sa jag att jag hade jobbat med den intentionen. Men andra gången jag gjorde Good Wife, då åkte jag med honom på en arbetsresa. Gick med honom på så här reklambyråer i Norrköping som han liksom var där och pratade om sitt arbete. Bara flina upp mig, fjäska, liksom, ja, försökte vara ett stöd, beställde hotell, tittade på platser där han har bott. Han älskar ju hus, alltså man bejakar ju sin partners intressen sådär till 100%. Och begär ingenting i gengäld helt enkelt. Och då visste han att det var Good Wife och då tyckte han att det var väldigt roligt.
Ja.
Faktiskt.
Han lite grann drog nytta av det kan man säga.
Ja, det kan man nog säga att han gjorde. Och han brukar inte läsa mina sociala medier så där jättemycket. Men då tyckte han att det var väldigt roligt att se vad andra människor gjorde i sina Good Wife-projects. För det var många som hakade på och berättade vad som gick bra och vad som gick dåligt i sina projekt. Och många var ju så lite sura att när ska jag få liksom Good Hubby-project? Alltså när får jag tillbaks? Uh-huh. Men då tycker jag man har missuppfattat, för hela idén är liksom att man ger efter. Man måste njuta av att tänka att man inte får någonting tillbaks, utan att det är, ja.
Men jag reagerar lite på det här, du sa att du liksom, det lät som att du var en god representant också. Förutom att vara extra till mötesgående eller inkännande mot din partner, så var du också en bra representant för er som par gentemot kollegor och i offentligheten. Hur viktig är den biten att man flinar upp sig så att säga och blir den bästa representanten för paret?
Det tror jag inte alls är viktigt egentligen.
Nej.
Men då, det råkade infalla sig så att han var tvungen att göra en sån resa då.
Aha.
Och att han hade mycket inplanerat. Och i vanliga fall så hade vi gjort så här, ja men du tar Bruno och så tar jag mötena. Och så, liksom, så hade det varit väldigt så här praktiskt.
Aha.
Och nu tänkte jag, nej jag följer med dig på dina möten. Och jag tror att han upplevde att han såg sina beställare i lite nytt ljus.
Aha.
Att det blev andra samtal och sådär. Så kan man göra det och tycker det är kul. Alltså det här ska ju vara ett lekfullt experiment.
Jag närmar mig det inte så som du märker.
Nej, det är inte jag heller som du kanske märker. Men nu i mellandagarna, då var det så här att vi firade ju julafton med min exman Lasse och Max, Jack och Leo, barnen i familjen. Och jag tänkte så här, Martin kanske kände sig lite utanför, även om han firade med oss då hemma hos mig och Martin. Och sen efter denna prövning så åkte vi till min mamma och umgicks även där så här med min mamma och min syrra och liksom Jack, min son, följde med också. Och då kände jag så här, nu kan han behöva the good wife. Så då hittade jag ett hotell som var väldigt billigt, ett hotell i Varberg.
Det var lyxigt och
ja, men det var, alltså kvällsmål ingick för typ 1500 natten. Två personer, middag, frukost, kaffe.
Ja, men det är ju som hittat.
Jag menar, man kan ju knappt gå på krogen för den summan nu. Så det bokade jag i två dygn och så gjorde vi Good Wife i Varberg. Och då var det ingen representation. Tyvärr var det lite dåligt väder, men annars så tycker jag att jag behöver bara säga nu, det är dags för The Good Wife, så flinar han upp sig som en byfåne.
Ja, men Vad fint. Och vad ger det dig?
Skuldfria dagar runt omkring. nej, men skämt åsido, lite så. Och sen kan jag tycka att det är häftigt också på något vis att jag lyssnade på en läkare på en podd. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad läkaren heter nu. Men han pratade om ensamhet. Han hade jobbat med Obama. Ni kommer ihåg, vad hette Obamas medicinska program? Obamacare kanske?
Ja.
Något sånt. Ja. Något sånt. Han jobbade med det. Han berättade i alla fall så här, att han hade fru, han hade barn, han hade vänner och kollegor. Men han struntade i alla för jobbets skull. Han valde bort, han tänkte så här, det är viktigare med mitt jobb än med mina vänner och mina barn och min fru. Och sen efter 10 år så upptäckte han att han var den ensammaste människan i hela världen. Och då bestämde han sig för att ringa sina kompisar, men han skämde så mycket. Han skämde så mycket för han hade skitit i dem i 10 år. Så han kunde helt enkelt inte med och ringa upp dem och säga, fan vad jag har snöat in på mig själv. Han tyckte det var för pinsamt helt enkelt. Och då började han skriva en bok om den här känslan av ensamhet. Eftersom han då upptäckte att man behöver inte alls vara en isolerad person för att känna sig otroligt ensam. Och då började han skriva en bok där han undersökte vad man kunde göra för att bryta sin ensamhet. Och då hade han en grej som var reach out. Alltså sträck dig efter andra en kvart om dagen. Det behöver inte vara mer. Du ringer någon, du gör olika saker för att återbygga ditt sociala nätverk. Och sen så sa han också en annan sak, att vara liksom in service mood, alltså att serva, är en jättestor grej. Alltså att serva någon är inte bara att ge saker eller så här, utan det är också att försöka sätta sin hjärna i the state of mind of service. Att tänka att man bidrar, alltså på en djupare nivå. Och det var väldigt bra att jag hade lyssnat på honom innan The Good Wife. Mm. För jag tänkte mycket på det där att man tänker alltid, vad får jag, vad får jag, vad får jag? Men det kan vara precis lika, och till och med mer tillfredsställande att bara, nej men nu är det dig det handlar om.
Ja, men liksom. Jag tror det är helt sant. Vi ska inte prata om det idag för att jag har inte kollat upp det tillräckligt noga, men nu har det ju kommit studier både från Australien och USA som visar att när eleverna i vissa skolor har fått psykisk hälsa på schemat så har de börjat må mycket sämre än kontrollgrupper som inte har haft psykisk hälsa på schemat. Det är någonting med vår tid och vi tror att det går bra att vi ska gå in i oss själva och lösa våra knutar och tänka på våra liv. När det egentligen kanske skulle främja oss och hela världen bättre om vi kikade ut lite och tänkte, jag mår skit, men kan jag göra någonting för dig kanske? Men jag ska kolla upp det här så får vi återkomma till det.
Otroligt intressant.
Men Petra... Mm. Har du läst någonting nu i jul?
Jag gillar dina snygga övergångar till andra ämnen. Jag har faktiskt läst 3 böcker om... Man kan säga att det är 3 kärleksböcker, fast på väldigt olika sätt. Och det är egentligen sättet som de här 3 författarna skriver om relationer som drabbar dem, som jag skulle vilja bara prata lite om, för jag tyckte det var intressant att höra vad du tänker. Den första boken heter Vita Nova. Ser ut så här, och jag visar den för dig. Och det är en bok av Dante Alighieri som skrev Den gudomliga komedin.
Ooh.
Det är hans debutbok. Och Dante, han levde 1265 till 1321. Och han diktar till Beatrice på avstånd, och man kan säga att det är en slags euforisk kärlekssång som är helt och hållet fokuserad på hennes väsen. Den är väldigt modernt uppbyggd, för berättelserna är en del, alltså en slags dagbok kan man säga, även om hans tilltal är väldigt euforiskt. Och sen, förutom hans dagbok, så är det dikter han skriver till henne, lovsånger, sonetter, och sen kommenterar han väldigt Lars Norénskt på ett sätt dikterna, där han helt enkelt berättar för läsaren hur han har strukturerat de här dikterna och vad han vill uppnå med det. Boken är indelad i 45 kapitel och så är det 25 sonetter som han själv kommenterar. Och jag tycker det är intressant att han har inte namngivit sig själv. Jag tror hans syster är med också och han kallar henne någonting, den sköna. Alltså han har namn, beskrivande namn. Och så Beatrice då, som är ett främmande väsen. Han är också, han riktar sig flera gånger till kärleksguden Amore. Eller vad säger man på svenska? Amor på svenska, ja. Och det sägs, eller ja, av forskare som har läst den här boken så kallas den för en emotionell autobiografi.
En emotionell autobiografi.
Precis.
Det låter modernt.
Precis, det låter så väldigt modernt. Och det Dante var intresserad av, det var det här courtly love, kallas det på engelska. Det här att uppvakta någon höviskt och på avstånd.
Yeah.
Och hur den typen av kärlek utvecklas. Och hon dör också, men det spelar egentligen inte riktigt någon roll kan man säga. Därför att idén med courtly love, det är på något sätt att komma närmare Gud.
Ja, men jag har fått
igenom
något
kärlekens väsen.
Ja, jag får något intryck av att den här ridderliga kärleken handlar om att bli bättre själv. Att genom att du nästan älskar Gud då, så känner du dig hela tiden betraktad av Gud och därför vill du bli en bättre människa. Kan det stämma?
Ja, men han är lite lurifax. För ibland,
han är författaren.
Ja, och han är lite rädd att han stirrar väldigt mycket på henne i början. Och då tänker han så här, om jag stirrar så här mycket på henne och folk ser det, då kommer hon att få dåligt rykte. Så då stirrar han istället på en annan som står framför henne så mycket så att hon får dåligt rykte.
Det var faktiskt, det var inte särskilt ridderligt.
Nej, verkligen. Sen så finns det såna här i språket, alltså tidigare, och jag tror han skrev den gudomliga komedin faktiskt på latin, men den här skrev han på ett lokalt sånt Tuscany relaterat italienskt språk, så det var också revolutionerande rent språkmässigt att han valde ett ganska enkelt tilltal, men det finns ändå såna där dubbelheter i språket, att I felt my heart awaken kan också bli översatt till I felt a loving spirit suddenly.
Okay.
Så den gudomligheten ligger väldigt nära kärleken till den här personen.
Och de här kommentarerna som han själv skriver, att jag ville uppnå det här med den här dikten och här vill jag uppnå det här. Skulle du säga att han lyckas med det han vill uppnå ur ditt perspektiv?
Ja, framförallt tänker jag vad fruktansvärt modernt det är, liksom. Ja. Jag tänkte, jag skulle läsa bara några rader från själva huvudtexten då.
Ja.
Från och med den här synen, då han alltså sett henne, började min naturliga ande förhindras i sin verksamhet, eftersom min själ ständigt upptogs av att tänka på denna högädla dam. Av den anledningen blev jag inom kort i så klent och svagt skick att många av mina vänner blev bedrövade över min uppsyn Och flera avundsjuka personer gjorde också allt för att ta reda på hur det stod till med mig, vilket jag till varje pris ville dölja för omvärlden. När jag förstod innebörden av deras baksluga frågor svarade jag dem på tillskyndan av Amor som rådde över mig i enlighet med förnuftets vägledning att Amor var den som försänkt mig i detta tillstånd. Så skriver han ja. Om kärlek.
Ja, han är övertagen.
Han är hänryckt genom hela boken. Han skådar Gud genom denna ljusa varelse som hon är.
Ja, alltså, någon som är hänryckt en hel bok, det låter som det nästan kan bli så här... För mycket.
Ja, men det, så upplever man det.
Uh-huh.
Och jag tycker att det var därför jag ville prata om tre böcker. Väldigt uh-huh. så här kort. Just dels att man känner så. Det är bara för mycket liksom. Det är uh-huh. för onyanserat. Det är för euforiskt på något sätt hela tiden. Men jag tänker också väldigt mycket på hur vi ser på kärlek i våran tid. Och vad som är viktigt. För min andra bok som jag läste parallellt med den här boken, en ny bok som Isabelle Ståhl har skrivit, och den heter Eden. Och då tänkte jag, gud vad märkligt det är att läsa de här två böckerna bredvid varann. För han är bara all in, medan Isabelle Ståhl, och det sägs, hon säger också till viss del att det är baserat på henne. Hon är lite dubbel kring sina inspirationer. Men hon lever i hennes huvudkaraktär lever i en bubbla och är extremt medveten, så som jag upplever huvudkaraktären, om sina egna reaktioner hela tiden. Och hon har väldigt svårt att känna någonting. Bara i de första förälskelserna som hon minns tillbaka till var det någonting som kändes på riktigt. Och hon käkar psykofarmaka, och Svenska Dagbladets kritiker skrev att huvudkaraktären lever i en slags längtan. Men jag kände hela tiden, nej, det upplever inte jag att hon gör. Jag upplever att hon lever i en slags konstant depression som hon försöker knapra sig ur på ett eller annat sätt. Sen träffar hon två udda filurer eller figurer. På ett mingel, hon är inne i den akademiska världen. Och de har en konstig, liksom sadomasochistisk relation. Och de heter...
med båda filurerna eller figurerna, ja, eller den ena?
De hör ihop.
Filurerna hör ihop?
Fredrik och Johannes heter filurerna.
Ja, jag var tvungen att säga det. När jag hörde dig säga ordet filur, då var jag tvungen att säga det själv. Jag kan inte komma ihåg när jag hörde ordet filur senast.
Nej, men de är riktiga filurer.
Ja.
Och dessa två filurer,
Du sa faktiskt också att Dante hade varit lite filurig.
Jaha!
Det känns bra det här, tycker jag. Fortsätt!
Okej. Hon stöter i alla fall på de här två filurerna på ett mingel på sin institution. Och dras in, de har som ett eget språk nästan med varandra. De är bara med varandra och sådär. Och... hon rycks med och dras till dem, men då vid flera tillfällen så är det för att hon är lik dem. Mm. Det står flera gånger, vi liknar varandra. Vid något tillfälle rakar hon av huvudet, alltså håret av huvudet, inte huvudet. Håret av huvudet, förlåt, jag är lite trött. Och de gör något liknande och sådär, så att... Det är en slags spegling.
Mm.
Och det känner jag igen även i andra så här nutida, ofta kvinnliga författare som är några år yngre än mig. Att jag känner igen den här tröga bubblan. Det känns som någon slags evig depression. Och passionerna man möter känns inte euforiska utan mer destruktiva. Var trögt att läsa den här boken, även om den är jättevälskriven. Hon åker iväg med de här två filurerna på en resa. Det känns nästan som hon har flow-skrivit vad som händer dem. De hamnar i något hus och liksom, ja, det är lite så här SM-känsla i det hela. Det är mycket smärta och... Men anledningen till att jag ville ta upp det, det var att det är en sån intressant kontrast. Dels är det ju de här individerna, men det säger ju också någonting om tiden. Det är verkligen ingen hövisk sån här courtship-relation, utan mycket mera hur ska jag ta mig ur den här deppiga träsket som jag har ramlat ner i med hjälp av de här två andra. Och den relationen är på intet sätt sund. Alltså det är inte eufori på något håll, utan det är ett igenkännande. Och jag vet inte, jag har läst flera recensioner och om den här boken där det står att det finns en förlösning i slutet när hon liksom ger efter för dem. Men så upplever inte jag alls boken. Jag tänker inte tala om hur den slutar, för jag hoppas ju att folk vill läsa den såklart. Så, och skriva till oss.
Ja, men det var liksom på något sätt en motsatsbok till den här boken som skrevs flera hundra år sedan. Där längtan efter kärlek gjorde Dante nästan bättre själv.
Precis.
Och extatisk, och istället här så...
Precis. Är kärlek egoupplösande eller egostärkande? Kan man se en annan person i de här två tillstånden? Liksom den eviga depressionen eller i det här förhöjda? Jag tycker att det är intressant. Det handlar ju om att jag själv har skrivit och arbetat om med det min bok Närmare nu och filmen som vi alla här håller på med, porträttet då. Så jag tänker mycket på vad vi tycker att kärlek är. Sen när jag hade läst ut de här två böckerna, då stötte jag på Nina Bouraoui, eller du som kan franska, hur uttalar man hennes namn? Du får ta.
Nina Bouraoui skulle jag också säga. Mm. Men det är säkert fel uttalat.
Mm. Och jag har läst en bok av henne som heter Kärlekens geografi. Och den handlar om fantasin om den andra. Hon är författare och hon möter en 16-årig yngre konstnär i en bokhandel. Deras möte är mycket kort, men han skickar henne länken till sin hemsida. Och då lägger hon sitt eget liv åt sidan för att följa honom och fantisera om honom. Hon isolerar sig och anförtror sig bara åt sin bästa vän som heter A, som uppmuntrar henne att gå vidare i relationen. Om du hade berättat detta för mig, Karin, då hade jag nog inte uppmuntrat dig att gå vidare in i den här påhittade relationen. Men den här A kanske kände Nina och visste att det skulle leda till någonting annat än galenskap. De träffas sen och inleder en relation. Men hela tiden så är hon medveten om att de lever i den här projiceringsapparaten. Och hon har en speciell relation till ord också. Hon kallar olika saker för olika begrepp och tolkar allting som han skickar till henne som hemliga tecken. Så en bok om kärlek som total eufori, en bok om depression som söker förlösning genom ett möte med en annan, och en bok som... där författaren är helt medveten om och odlar bilden av den andra.
Men då är det ju nästan som ett konstprojekt för den här Nina.
Mm. Och det är det även för honom, kan man säga. Mm. För deras konst, och det här är också, det handlar också väldigt mycket om henne. Lite, bara några rader om, och hon har också en euforisk stil som, inte som Dante, men mer som Dante tycker jag än som Isabelle.
Ja, men det förstår jag också, om hon också går in i det för att skapa någonting. Det är ju kul liksom.
Precis. Våra liv öppnade sig för varann utan kött och blod och orden tog kropparnas plats. Han beskrev det som omgav honom, sin lägenhet, utsikten över sjön som ibland liknade havet, bergen som stöttade sig ner i den, ljusskenet från Frankrike på natten som han kallade landet mitt emot. Han skulle vänta några dagar tills innan han tog ett dopp. Jag avundades honom. Han lovade att en dag simma för mig och ta mig med ut mot öppet vatten. Jag ville tro på känsloöverföring och hoppades väcka hans åtrå genom min egen. Och det är ganska typiskt att man hör att hon är medveten om att det är ett konstverk samtidigt. Och hon skriver mycket om att när hon först träffar honom så lägger hon sin egen fiktion åt sidan. Hon går in i hans fiktion, alltså i hans berättelse om hans liv. Mm. Och vill bli en karaktär i hans berättelse om sitt liv.
För att kunna göra honom till en karaktär i sin bok. Det är ju verkligen...
Och det med att hon börjar kunna skriva om honom, det kommer senare i den här boken. Men deras möte som ett verk är väldigt närvarande hela tiden.
Men finns kärleken plats i det här verket?
Om kärleken får plats?
Ja, jag menar kärleken som...
egen...
Ifall vi tänker att kärleken är någonting som uppstår också mellan människor, inte bara i varsitt huvud. Det finns ju de som tror att den bara finns i varsitt huvud. Mm. Men om den finns någonstans mitt emellan, dyker den någonsin upp där för de här människorna?
Det är det som gör att jag vill prata om alla tre böckerna. Ja. För det är en fråga jag själv ställer mig hela tiden. Ja. Finns det någon äkta beskrivning av kärlek i det här? Eller är kärlek allt det här? Det är väldigt svårt att svara på. När hon ger sig hän i slutet av boken. Och jag väntar hela tiden på att de inte skulle få varann. Men när de så känns det också som konst.
Jag har ju faktiskt också läst en och en halv bok kan man säga. För den andra boken bara bläddrade jag igenom.
Okej. Böcker av samma författare?
Ja, Ellen Montgomery. Jag, nämligen i jul så var jag i Värmland. Hos mina föräldrar, firade jul. Och där så låg Ann på Grönkulla och väntade. Den har jag inte läst.
Väntade på dig.
Den väntade på mig. För ingenting slängs. Så Ann på Grönkulla fanns kvar där. Jag tror jag läste den när jag gick i kanske lågstadiet, kanske början på mellanstadiet.
Låg den i en källare eller finns ditt flickrum kvar?
Nej, det är en bokhylla där de gamla barnböckerna står. Liksom. Så jag plockade upp Ann på Grönkulla. Och det här är... Och om någon har tänkt att läsa Ann på Grönkulla som lyssnar på det här så varning, för jag kommer säga vad som händer i Ann på Grönkulla. Mm. Men apropå på kärlekslitteratur då, för som jag mindes Ann på Grönkulla så var det en enda lång väntan för att få se om den från början föräldralösa, oälskade, rödhåriga... flickan Ann skulle bli ihop med skolans populäraste kille som också var den smartaste på hela skolan förutom Ann som är lika smart, Gilbert.
Men du, hur gammal var du när du läste dessa böcker första gången och hoppades på denna förening?
Men som jag sa, jag tror det var kanske 9-10.
Ja.
Och Ann på Grönkulla för de som inte, eller ja, alla känner väl till egentligen Ann på Grönkulla. Det var L.M. Montgomery som skrev dem. Och det är en av de populäraste barnböckerna som har som har skrivits. Jag tror den har sålt i 50 miljoner exemplar och blivit film och pjäser och allting. Och det den handlar om, det är den här flickan Ann som är ett barnhemsbarn som kommer till en bror och en syster som lever tillsammans. Som är lite så här förtorkade, de kommer inte hitta någon partner liksom. Och de vill ha en pojke som hjälper till på deras gård, Grönkulla. Så kommer den här tjejen som de inte riktigt vet hur de ska hantera, för hon är så extremt fantasifull och hon har så extremt stora känslor och hon längtar så efter en plats att tillhöra, och hon ser magi i naturen. Hon ser besläktade själar i andra människor. Och hon ger dem livet åter, kan man säga, Matt och Marilla. Samtidigt som hon får ett hem och blir mer och mer rotad och får någonting som jag verkligen kom ihåg då, skänkte mig sån enorm tillfredsställelse. Finare och finare kläder.
Av vem?
Av Matthew, för Marilla vägrar köpa någonting som är liksom trams och flams med volanger och så här. Men Matthew fixar det till henne. Och liksom känslan när hon får på sig den här volangklänningen. Det kommer jag ihåg att det var stort och det var fortfarande fint. Och nu så, de här böckerna läses fortfarande i Sverige. Men jag såg att de hade, Petra, purifierats.
Oj.
I de senaste översättningarna.
Vad betyder det?
Det är ett ganska läskigt ord.
Det är ett väldigt läskigt ord.
De har i översättningarna tagit bort saker som kan anses vara stötande. Och det stod att det kunde vara sexskildringar, eller kanske du är ett ord som vi inte säger längre som anses stötande idag. Mm. Men också naturskildringar var inbakade här. För Ann på Grönkulla är fullmatad med naturskildringar från St. Edward's, eller Prince Edward's Island i Kanada. För det var där Ellen Montgomery växte upp.
Mm-hmm.
Och som föräldralös flicka. Det var där hon placerade sin Ann.
Okej, men på vilket sätt har man gjort rent? Jag kan inte säga ordet.
Hur man har purerat den. Nej, men de har tagit bort en del naturskildringar. Så att barnen nu för tiden ska orka läsa. Jag har bara bläddrat förbi när det var för mycket naturskildringar.
Du vill åt volangerna.
Jag vill åt Gilbert. och så här, ifall det är fula ord eller sexuella kommentarer. Men det fattar jag inte. Jag kan inte föreställa mig vart de skulle finnas.
Mm.
Men så jag kan förstå det du pratar om i när du berättar om de här böckerna om kärlek du har läst. Så här kanske kärleken mest liknar den här Dantes eufori, fast de kommer att få varann. Men det tar flera böcker innan de får varann. Och sen så är Ann en lycklig hemmafru. Och,
alltså, men hur gammal är hon i boken?
Hon börjar som 12 och sen så växer hon upp och får egna barn och så vidare.
Så man får följa henne in i vuxen ålder.
Ja.
Men jag vet att jag har läst de här, men jag är helt... Jag kan inte minnas vad de handlar.
Men det är den första Ann på Grönkulla. Den är faktiskt... Den är jättefint skriven. Ja. Och du vet, det låter så himla ytligt säkert när jag berättar, men rätt vad det är liksom, när allt är som allra finast, så bara faller den som har trott på henne ända från början, hennes liksom, den som slogs för att hon skulle få vara där, Matthew, han bara faller död ner. Och så förändras hela hennes liv och hon tackar nej till universitetet för att stanna hemma och hjälpa Marilla. Och...
Mm.
Så
Det är en dramatisk händelse.
Så liksom 40 år senare så satt jag ändå där och hulkade över Ann på Grönkulla. Så jag fattar. Men i år, eller förra året 2023, så var det också 100-årsjubileum för en annan hjältinna som Ellen Montgomery skrev om.
Kullagulla? Nej.
Nej, Petra. Kullagulla är ju svensk. Och Kullagulla, ja, men det är ju också superintressant. Kullagulla som ju är så fantastisk och egentligen är av adlig börd, fast ingen vet om det.
Ja, jag kommer inte ihåg det heller. Jag bara, när du, det väcker samma tidsperiod
ja,
i mig.
Ja, det väcker samma, ja, precis. Ja,
Kullagulla, okej, okay, hon är svensk. Ja.
Men Emily heter den här andra lilla tjejen som Ellen Montgomery också placerar på Prince Edwards ö. Alltså samma omgivning, fast det, men det här var efter första världskriget som hon skrev den. Och hon orkade inte skriva om Ann, för Ann var för solig. Så hon blev tvungen att skriva om en mörkare historia. En mörkare hjältinna som också är föräldralös, vilket Montgomery också var, som kom till prins Edwards ö, vilket Montgomery också gjorde. Men hon växer upp hos två kvinnor som inte alls är roliga att växa upp hos. Hon blir trakasserad i skolan för allt möjligt. Och enda gången som hon riktigt lever, det är i relation till naturen. Hon älskar naturen. Och hon älskar att skriva. Och nu vill jag säga Kullagulla, men Ann på Grönkulla. Uh-huh. Där hon då landar hos den personen, den snyggaste på skolan som vi har fått följa in i vuxen ålder. Där har Emily ett mycket mer komplicerat kärleksliv och hon blir författare.
Aj då.
Precis som Montgomery blev själv.
Men har du läst de böckerna också? Är
det nej, jag har inte läst om Emily.
Nej.
Men Ellen Montgomery, hon dog av en överdos när hon var 67. Hon tog sitt liv då.
Okay.
Hon led av depressioner.
Mm.
Hon som presenterade de här flickhjältarna.
Mm.
Men det är Ann på Grönkulla, det är jättestort. Det är stora turistlass som kommer till den här ön och i det här communityt. Ifall man har liksom träffat någon som man verkligen känner rätt, så säger man: jag har träffat min Gilbert.
Mm. Intressant. Ja. Men vad fint, jag ser att du fortfarande blir berörd när du pratar om henne. Det är ju som att återse en gammal vän nästan.
Som att återse en gammal vän. Men samtidigt, du vet, samtidigt så nästan skäms jag lite för hur billigt det var att liksom Ann skulle vara bäst på skolan, hon skulle ha på snyggaste killen, hon skulle vara bäst på att spela teater. Liksom, det var väl inte nödvändigt.